Kära Jesus, tack för att vi får samla dig i ditt namn. I den förvissningen att du vill vara här mitt ibland oss. Att du har någonting att säga till oss just ikväll. Att din ande leder mig så att de rätta orden blir sagda, Gud. Tack Jesus. För att du finns i detta bönhus, lika väl som du fanns där i templet en gång. Amen. Birgitta hade rätt när vi kom hit. Hon sa att du tar väl evangelietexten, för den kan du inte låta bli. Och det stämmer nog. En text som handlar om världens lyckligaste människor. Jag tror de skulle skrivit under på det när de fick möta Jesus där i templet. Och den är hämtat från Lukas evangeliets andra kapitel och början på den 22 versen. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödda manskön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som detta är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden för han hade sett Herrens Messias. Led av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simon välsignade dem och sade till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå svärd, för att hur mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Asas stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Jag tycker det finns någonting av jul över den här texten. Och jag tror faktiskt jag har predikat över den på en julotta någon gång. Jag tycker jag har det i minnet här bak. Men jag letar aldrig i de där gamla pappren, för jag vill att det ska komma något nytt varje gång jag kommer fram. Det är nog lätt att fastna i det gamla annars. Ge mig något nytt att säga, Herre. Här i texten möter vi ju 5 fantastiska personer. Josef och Maria. Jesus barnet som naturligtvis var i centrum för allt som hände där. Som alla blickar var riktade mot. Och så Simon och Hanna. Det var nog en fantastisk stämning där i templet skulle jag tro. Och det här att Jesus var i centrum. Det blev ju en atmosfär av lovsång och vittnesbörd, av profetiskt tal och allt vad som hör till i en församling eller en grupp där Jesus är i centrum. Det här är bara väldigt fram genom Hanna och Simon där. Och så ska det vara när Jesus han är i centrum i människors liv eller i våra församlingar. Man skulle kunna sätta som rubrik också över den här texten att det är aldrig för sent. Tänk två sådana här gamla människor som hade, man tycker, hela livet bakom sig. Få göra den här fantastiska upplevelsen. Tänk. Man brukar säga att hemligheten med nåden, det är ju den att det är aldrig för sent att ta emot. Så god är Gud att det är aldrig för sent. Om man kommer så i den sista minuten så tar han emot den och skänker nåd. Men visst kan mycket tid ha gått förlorad. För de som tar emot Guds nåd så där i det allra sista ögonblicket. Men det är fantastiskt att Gud kommer aldrig för sent. Vi människor kommer för sent ofta, men inte Gud. Och när vi kommer för sent till Gud, tänk, då går vi miste om så väldigt mycket. Vi vet så lite om de här personernas bakgrund egentligen. Om Hanna vet vi att hon i sin ungdom hade varit gift i 7 år. Och sen hade hon levt som änka i 50-60 år, eller mycket det här kunde ha varit. En lång och säkert väldigt prövande tid i det här landet. Att leva utan någon försörjare. Hon hade säkert inte stora pretensioner på livet. Men vi möter en sak hon hade i sitt kanske fattiga liv. Och det var att hon ville tjäna Herren. Hon ville tjäna Herren. Men allt hon gjorde, dag och natt vistades hon i templet och bad. Och fastade. Det var nog det enda hon begärde av livet. Hon levde helt för Gud. En profetissa stod det. En människa som var Guds språkrör. Här nere. I en värld som inte ville veta av Gud. Du och jag är också kallade till att vara Guds språkrör. Genom våra liv och genom våra ord och vad vi gör. Det är ju egentligen en fantastisk uppgift. Att få vara ett Guds språkrör. Och jag är säker på att Hanna, hon betydde mycket mer för det andliga livet här i Jerusalem än vad någonsin överste prästerna av den tidens väckelserörelse fariseerna betydde. En människas bön kan nog ha en oerhörd betydelse. Här nere när en armé tågar fram för att vinna segra, då går soldaterna först. Då går artilleriet först och allt detta. Sen kommer underhållstrupperna bak efter. I Guds rike är det ofta tvärtom. Där kommer de här underhållstrupperna. De går före och bereder marken för evangelisterna och väckelsen när den kommer. Men först har de varit där. Först har de bearbetat genom bön och fasta. Vi läser ibland om människor som har fått en särskild nöd för ett visst samhälle. Och de går in för detta att de ska be för det samhället. Och kanske plötsligt kommer det dit en person som Gud har skickat och det bryter ut en väckelse. Men först har bönemänniskorna gått före och berett marken. Hörde för lite sen i vår bönegrupp, ni som heter Anna-Lisa med den. Hon berättade om en kvinna hon hade besökt på ett sjukhus. Som var så där oerhört sjuk. Så man kunde inte liksom få någon kontakt med henne. Hon låg där alldeles ihop av krypen och verkade helt borta. Hon pratade om lite allt möjligt och fick ingen kontakt. Men så sa hon till honom, kan du be? Hon berättade att då började händerna där. Och plötsligt fann de andra. Och ansiktet strålade. Det är aldrig för sent. Tyckte hon sa det att jag egentligen förstod jag inte Gud som lät en sån människa ligga där. Att jag inte tog hem den. Men jag såg de här händerna som darrade och knäpptes. Då förstod jag hennes uppgift var inte slut. Det väckelsen går fram har ofta underhållstrupparna gått först. Där har bönemänniskorna berett marken. Liksom Johannes döparen fick gå före Jesus. Så är jag säker på Hanna Bonsson. Som hade berett marken för honom. Tänk att ett helt liv. Vi vet inte hur gamla de var när de fick den här uppenbarelsen. Synen, drömmen eller vad det var för någonting. Att ni ska inte se döden förrän ni ser Messias. Tänk om det hade varit i ungdomen. Du vet inte. Tänk om år efter år har gått därvid. Och de känt när ska det hända. När ska det hända. Är det här bara en vilsen tanke som har kommit i mitt huvud? Något jag tycker. Eller var det verkligen någonting som kom från Gud? Det här att visst ni ska se Messias. Tänk under alla dessa åren. Hur många gånger hade inte det där tvivlet velat kommit in i dem? Är det bara som jag har fått för mig? Eller vad är det? Vi börjar bli gamla. Loppet är ju snart kött. Hur ska det gå? Ska vi lägga sig i graven innan vi får se honom? Hur många människor hade sagt egentligen om dem? Ja, den där tokiga Hanna. Som alltid går här i templet. Och den där Simon som går här och pratar om att han ska se Israels frälsare. Tiotals år efter år de bara gick. Hur många människor skrattade åt dem. Vilka galningar. Som kunde ha något sånt för sig. Vilka idéer de hade. Men de levde i detta. Och tänk. Jag tänker på Paulus ord där står. Jag blygdes inte för evangeliet. De blygdes inte för den här vissheten de hade fått. Att vi ska se Jesus, Messias, Herrens morde, vi ska se honom. Sen fick folk tänka vad de ville om det. De vågade få kunna och vittna om det. Tänk vilka människor. Hanna som dag efter dag satt där i templet och var i templet. Simon som kanske var hemma i sitt hus, vi vet inte. Och plötsligt uppenbara anden för honom. Hör du Simon, nu är det. Nu händer det. Kan du se Simon? Det är Jerusalems gränder. Hur han skyndar sig mot templet. Den gamle mannen, han små, springer fram för att komma dit. Nu har handen sagt, nu. Nu är den stora dagen där du väntat på. Vilken glädje. Jag tror inte han kände av några krämpor. Om han hade ett värk i knäna innan så tror jag han glömde allting. För nu gällde det att komma till templet. Nu sa anden till honom, nu finns Messias där, Jesus. Tänk du, vad är min önskan? Att jag ska kunna vara så lyhörd för Guds ande. Så jag kan rusa iväg när den kallar på mig. Nu. Tänk, om vi vore det. Och när han kommer in där och säger det här. Josef och Maria och barnet. Jag vet inte. Men jag tror de har en väldigt liv och rörelse i templet. Det var säkert väldigt många människor. Kanske var många föräldrar som bar fram sina barn. Men det är ingen tvekan. Den är det. Han är det. Om du hade tittat på Jesus barnet och andra barn. Hade du nog inte sett någon stor skillnad. Han var som andra barn. Men anden sa till dem. Den är det Simon. Den är det Hanna. Och Simon han liksom rusar fram och tar barnet ur Marias armar. Och lyfter det högt. Och prisar Gud. Tänk vilket ögonblick. Tänk vilken ögonblick. Hela livets höjdpunkt. Hela det andra livet var liksom glömt för det här stora ögonblicket. När jag fick möta Jesus. Ingenting kunde jämföras med det. Och nu kan jag dö i frid. Nu kan jag dö lycklig. Nu har jag sett frälsaren. Nu har jag sett frälsaren. Tänk hur det. Vad viktigt det är. Att ha mött Jesus. Det strålar säkert om honom och förväntan. Det var sent, men det var inte för sent. Det var de lyckligaste människorna som någonsin har funnits. Och profetians ord strömmar från honom i de här minuterna som så snabbt flydde bort. Mötet med Jesus. Vi har mycket hört talas om, i vår församling i alla fall, en ung man som var utifrån en väldigt svår olycka. Och blev oerhört illa tilltygad. Men han hade vi sagt nu. Föräldrarna sa att det var svårt att liksom acceptera det först. För vi önskar ju innerligt att våra barn inte ska råka ut för någonting sånt där. Det var ju så illa så de trodde aldrig han skulle kunna komma tillbaka. Men han sa nu visst att detta var det bästa som kunde hända mig. Därför jag fann Jesus. Jag fann tillbaka till barnatron. Detta var det bästa som kunde hända mig. För jag fann tillbaka till barnatron. Jag fann Jesus igen. Det var värt allt detta. Därför att han fann Jesus. Simon hade fått svar på livets stora fråga. Det var det bästa som kunde hända honom. Och han började profetera. Han såg att detta barn det är Guds stora gåva till oss. Att det är Messias. Att det är frälsaren. Och tänk han sa att detta är en frälsning som ska gälla alla folk. Inte bara judarna utan alla folk ska det gälla. Också dig och mig, vi som är här i Dio ikväll. Tänk dig profeterade Simon om där. Han såg lite längre än alla de andra. Också för hedningarna. att Jesus skulle bli till fall och upprättelse för många. Det där skiljetecknet som skulle skilja människor åt. Vilken väg vi ska vandra. Och vi vandrar korsets väg. Uppståndelsens väg. Det ska bli strid. Det ska bli strid om honom. Tänk han som var fridsfursten. Vad alla människor har försökt att tysta ner honom. Strida om honom. Han ska bli till fall och upprättelse. Och han ska väcka strid. Tänk att den här fridsfursten ses som så farlig för världen. Som på så många sätt måste bekämpas. Och förkastas, förlöjligas och mottagas. Så händer också idag. Tänk. Det här att han kunde komma till templet och han säger med en gång. Detta är Jesus. Paulus han talar om. Han skriver till Efeserna. Han börjar väl brevet någonting om att jag tackar alltid Gud för er i mina böner. När jag hör med tro. När jag hör om vad ni gör. Men sin tillägger han sen. Att han ber också må han ge ett inre öga ljus. Må han ge ett inre öga ljus. Tänk, det där inre ögats ljus, det hade Simon och han. Andra människor såg inte något särskilt till Jesus. Överste prästen som säkert kunde mycket av gamla testamentet utan till såg inget särskilt hos Jesus. Men Simon hade ett inre öga som hade ljus. Han såg med en gång vem Jesus var. Känner vi igen Jesus i världen? Där Jesus finns. Har vi det där ögat klart egentligen som vi ser? Detta är Guds vilja. Här finns Gud. Har vi den där hörseln som man hade? Som kunde höra andens röst. Skynda dig Simon. Skynda dig. Nu är han där. Jag hör dåligt. Men det kan jag bära många gånger. Om jag inte hör vad människor säger. Men jag tänker ibland om Guds röst skulle tystna. Tänk om jag inte kunde höra det. Hur handikappad var man inte då? Gud, ge mitt inre öga ljus. Hjälp att när hörseln måste fungera. Så jag kan märka och känna vad du vill. Säga genom mitt liv Jesus. Vi tycker väl att Simon och dem, det var ju gamla människor. Ibland kallar Gud människor sent också i vår tid. Det är aldrig för sent. Jag gick med den där tanken lite grann i ungdomen. Ska jag predika? Ska jag börja på den där banan? Men jag kände, och jag fick det klart för mig, det ska du inte göra. Tänk mig på gamla dagar. Då kommer det där tillbaka. Då kommer Gud nu. Nu vill jag använda dig till det. Det är aldrig för sent att börja tjäna Herren. Gud han har möjligheter. Jag sa alltid jag har inte några möjligheter till det. Jag kan aldrig det. Det är så långt ifrån min tanke egentligen. Men tack och lov så får jag idag vittna om min frälsare. Jag kan inte riktigt förstå det, men så är det. Och Gud hittar ibland hur han kan använda de mest okunniga. Jag har nyligen läst en bok om häst August. Han hade gått i skolan bara någon månad. i hela sitt liv. Han fick ut sångböcker och böcker och predika. Så oerhört mycket. Han var på gamla dagar i Stockholm. På gamla dagar, och de hade en serie möten. De hade satt ut 2 möten på söndagarna. Och han kommer dit med mina kära vänner. Söndagen. Den bästa dagen att möta människor för kunna evangeliet. Och så bara 2 möten, sa han. Det kan aldrig gå. Så fick ha 4 möten på söndagen. Predika bara 2 gånger en söndag, sa han. Det är för spilltid. Den gamle gubben. Han fick vara med om oerhörda väckelser. Och Gud fick använda honom. Det var en flicka som frågade sin mamma en gång. Hur kan man se Gud? Och mamman sa så här att, nej min lilla vän, det kan du inte göra. Gud, han finns här inne i oss. Honom kan man inte se. Hon frågade sin storebror sen lite efteråt, hörde, kan man se Gud? Den här frågan blev stor för henne. Begriper du väl dumma, sa storebror. Gud, han är där uppe i himlen, han kan du inte se. En dag var hon ute med morfar eller farfar på sjön. Den satt och fiskade. Och då frågade hon honom också, hörde, kan man se Gud? Gubben satt tyst en stund, sen säger han, min lille vän, jag ser ingenting annat än Gud. Vad jag ser i naturen, så ser jag Gud. Jag ser ingenting annat än Gud. Amen. Jag hade en dikt jag skulle läsa också, hade jag tänkt förstås. Jag skrev en dikt om Simon och han en gång. De väntade hela livet på denna enda minut. Och när den var till ända hade allt fått ett lyckligt slut. Varenda dag gå i kyrkan, fasta, längta och be. För att blott för någon minut få Jesus frälsaren se. Att år efter år få leva med längtans brand i sitt bröst. För att i livets sista skälvande stund av lycka blir friköpt och återlöst. Att på trötta skälvande armar få lyfta mästaren själv. Det är i en rännil av lycka, det är en brusande älv. Men den som är troget kan vänta och hålla sin låga klar. Får aldrig på livets fråga ett sådant jublande svar.